komma ihåg.
Ja.
Ja. Och nu har vi suttit här och kommit ihåg henne i en dryg timmes tid. Så att jag tänker att vi kanske är färdiga. Jag misstänker att vi som sagt har missat det mesta och det viktigaste.
Ja,
men så är det alltid i den här podden.
Så
man kommer på i efterhand vad man borde ha sagt hela tiden. Men jag tror att vi ändå ska sätta ett litet utropstecken eller möjligtvis ett semikolon för den här diskussionen om Britt G. Hallqvist. Solveig Hallqvist, stort tack för att du tog dig tid.
Tack. Jag tyckte det var jättetrevligt.
Ja, men vad bra. Då är vi minst två som tyckte det. Vet du vad du har tagit dig tid till? Kommer du ihåg vad podden hette?
Ja, snedtänkt.
Alldeles riktigt. Den klipps av Linus Kulin och den mixas av Anneli Ljunggren. Har du någon aning om vad vi ska prata om i nästa veckas program?
Ja, inte det. Britt G. Hallqvist i alla fall.
Programutsändningen presenterades av...
AB. Sveriges Radio P1, klockan är 9.
Och här är Ekot. I Los Angeles i USA har det varit stora protester mot landets migrationspolitik. Men trots att både Kaliforniens guvernör och Los Angeles borgmästare sagt att situationen är under kontroll, har president Donald Trump beordrat 2000 personer från nationalgardet till Los Angeles. Så här sa USA-korrespondent Gina Lindberg tidigare ikväll.
Ja, Trump har länge varit väldigt kritisk till dem. De är ju demokrater, både Karen Bass som är borgmästare i Los Angeles och guvernören Gavin Newsom. Och det som Trump gör nu är att köra över dem med ett beslut som de motsätter sig. Men han använder presidentmakten och hävdar att det behövs för att situationen med protesterna är utom kontroll, enligt Trump. Det här är något mycket, mycket ovanligt, att nationalgardet sätts in mot demonstranter. Det har hänt förr, men då har ofta hänt för att delstatens guvernörer har bett om det. I det här fallet ber delstatens guvernör att Trump ska låta bli att skicka nationalgardet. Men nu är beslutet fattat, nationalgardet är på väg in. Just nu är det lugnt i Los Angeles, men nya demonstrationer planeras senare idag, bland annat vid stadshuset.
Sa USA-korrespondent Gina Lindberg. Och vi håller oss kvar i USA men flyttar till östkusten och till huvudstaden Washington DC som just nu står värd för den internationella Pride-festivalen World Pride. Syftet är att stärka hbtq-rättigheter, men firandet präglas också av oro över president Donald Trumps politik.
Pride started as a protest and this year we're hoping to party and protest all in one.
Ja, det var både fest och protest när tiotusentals slöt upp för den internationella Pride-festivalen i Washington. Den regnbågskantade paradvägen passerade bara några kvarter från Vita huset och flera av deltagarna markerade mot Donald Trump.
So now that Trump's back in the White House, it certainly has lit a fire under a lot of us to get more involved, to be more out there, less passive.
Nu när Trump är tillbaka är det viktigare än någonsin att vara aktiv och protestera, sa Lauren och Britt Burr från Maryland. Trumps politik begränsar bland annat rättigheterna för transpersoner och det har fått vissa internationella grupper att avstå från att delta i Pride-firandet i Washington. Gina Lindberg, Washington.
Sverige. En man i 60-årsåldern omkom efter en trafikolycka i Bergsjön utanför Göteborg idag. Det var vid 17:30 som två bilar frontalkrockade. Mannen fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. En kvinna och ett barn som satt i den andra bilen ska ha klarat sig utan allvarliga skador, skriver Göteborgs-Posten. Det var Ekot klockan 9 i studion Veronica Mitrevska.
P1, Sveriges Radio.
Nu söndagsintervjun som den här veckan gästas av journalisten och hovexperten Ebba Kleberg von Sydow. Programledare är Martin Wiklin.
Ja, men vad kul. Så du gör detta.
Ja.
Hur ser din vardag ut mer?
Det ska jag fråga dig om, tänkte jag.
Nej!
Hur ser min vardag ut mer? Men du har sagt kill them with kindness. Du har sagt att det har varit ett levnadsmotto. Att döda dem med snällhet.
Ja.
Vad menar du med det?
det låter ju trevligare på engelska, tycker jag. Mm. Döda dem med snällhet. och det är faktiskt en livsregel som jag har börjat tröttna på lite grann.
Mm. Vilka är det som du tänker ska dö?
Oj. Ja, men jag levde nog länge efter den devisen under en tid när jag var ganska rejält ansatt som ung chefredaktör, som modersjournalist och skribent. Jag var tvungen att hitta ett förhållningssätt för att hantera all kritik helt enkelt.
Mm. Vi ska prata lite om den här tiden.
Mm.
Men känner du dig, har du landat?
Är vi igång nu eller ljudtestar vi?
Vi både och.
Jaha, okej, okay, förlåt.
Men känner du att du är redo för att dra
ja,
igång?
Ja, absolut. Så jag var tvungen att få i mig lite kaffe bara. Ja. Jag har haft det här som ett mål. Så är det okej okay om vi... Ja,
absolut.
Jag vet att vi är igång, men du förstår. Nu så är det ute i blodet.
Jag ska bara ta lite kaffe också. Mm. Härlig känsla ju.
Väldigt.
Är det första kaffet?
Ja.
Mm. Bästa kaffet.
Ja, that first sip.
Ja.
Hon började som nöjesjournalist, men har idag så många titlar att det är svårt att hänga med. Ebba Kleberg von Sydow kom fram som rekordung chef på Expressen Fredag och Veckorevyn i början av 2000-talet och beskrevs överallt som ett medialt fenomen. Och då var hon någonting så ovanligt som ett levande varumärke. Någon som kunde få folk att vallfärda till butikerna bara för att köpa samma jeans som Ebba. Idag finns det fler som har det inflytandet och Ebba Kleberg von Sydow har adderat hovexpertis, entreprenörskap och frågeprogramsvinnare till CV:t. Men nedlåtande kommentarer och hat har förföljt henne genom det offentliga livet. Vad har det satt för spår? Ser hon sig själv som en duktig flicka? Och vad är egentligen hennes nya livsmotto nu när hon lagt det gamla bakom sig?
Välkommen till söndagsintervjun i P1, Ebba Kleberg von Sydow.
Tack så mycket, en ära att få vara här.
Vad roligt. Du sa när jag ringde dig att det var osedvanligt bra timing att ha dig som gäst just nu. Vad var det du tänkte på?
Jag tänkte att du tänkte på att det var mycket kungligt som hände just nu.
Ja. Vad är det som händer nu?
Ja, men då var jag precis på väg till ordensförläningarna på slottet, alltså riddarordnarna som delades ut av kungen för andra året i rad. Så det tyckte jag ju att det är ju enormt spännande. Och sen så är det ju också ett kungligt dop i Drottningholms kapell här när en liten prinsessa ska döpas.
Just det.
Och så har vi nationaldagen där ju kungafamiljen spelar en viktig roll i den traditionen.
Mm.
Så det är mycket kungligt.
Mm.
Men det var kanske inte det du tänkte på.
Kanske
säger något om min världsbild.
Du är ju mycket inne i den världen just nu. Men det var också väldigt svårt att få till en tid. Det var väldigt små specifika luckor då du ens kunde liksom få till det. Varför är det så mycket i ditt liv just nu?
Ja, så är det nog alltid. Det är ett pussel att få ihop mitt liv med alla de olika roliga projekt och jobb som jag har. Så ser det ut helt enkelt. Det var inte bara du som råkade ut för att få slottar. Det är så helt enkelt.
Just det. Du har ju en bevisad näsa för vad som funkar, vad som blir populärt. Vad är det med kungahuset som lockar?
Ja, men det är... Dels tycker jag faktiskt att det är underbevakat, vilket slår mig nu eftersom jag skulle gå på den här utdelningen av riddarordnar. Jag är helt nervös. Jag är mycket mer bekväm i på din plats.
Mm. Med att, vill du byta plats?
Jag ska försöka hålla mig från att den ovana jag har när jag blir intervjuad att istället ställa frågor tillbaka. Mm. Det är inte därför jag är här. Men då kom jag dit till slottet och där är jag. Och det är en journalist från SVT som jobbar med en dokumentär. Det är några bildbyråer där. Det är Expressen. Men det är ganska glest i leden. Mm. Och det är väl en sak som driver mig i mitt kungliga arbete, att jag tycker att det är underbevakat, eller det är det helt enkelt.
Men det kanske inte är så stort intresse då, om inte fler bevakar.
Fast jag vill ju ändå tro att det är det. Jag vill tro att det finns ett glapp däremellan skvallerkaraktären på skriverier, som ju såklart fyller en stor funktion vad gäller kungligheter, för vi är nyfikna på deras privatliv, men sen också liksom glappet då mellan kritiken och skvallret helt enkelt. Mm.
Ja, kungligheten är ju en slags hyperkändisar och en slags projektionsyta för drömmar, flykter, fantasier. Det är inte helt olikt influencers, men de får inte tjäna pengar på sitt varumärke. Men jag är lite nyfiken på vad du tror.
Ja, nu har vi precis som Alén.
Just det, som har startat ett företag.
Precis, mm. Så det luckras väl upp, men absolut.
Även där, ja.
Mm. Vilket är spännande. Ja. En sån sak. Spännande.
Ja.
Där är det liksom historien har varit att så gör man bara inte. Hon får göra det, men hon bör inte göra det. Det vill säga starta ett eget varumärke och sälja krämer.
Just det.
Sånt tycker jag är intressant. Är det här en ny tid för kungligheter? Finns det några historiska referenser? Kan vi se någonting i det här? Blir det här en ny väg fram för alla de kungligheter vi har idag i den här ändå ganska stora familjen, där ju bara en liten kärna har nyckelroller? Mm. För det bestämde ju kungen för några år sedan att så ska det ju vara nu.
Just det. Men vad händer då, tror du, med de här kungligheterna? Alltså med tanke på att vi har också en situation med väldigt stora andra kändisar och influencers. Är det en utmaning mot intresset för de här kungligheterna, tänker du?
Att de skulle konkurrera då med den här typen av nya superkändisar?
Ja, precis. Är det inte den funktionen de har spelat tidigare, menar jag?
Jo, lite grann såklart, men jag skulle ändå inte jämföra vår tids superkändisar med kungligheterna, för de har ju ändå en annan liksom dignitet, en annan enande kraft, en annan position i samhället, så som vi ändå har bestämt att vi tycker att det ska se ut i Sverige idag, som vi är en monarki.
Och du tror inte den utmanas av just det här andra som du beskrev, som håller på att hända, att de börjar, en av dem i alla fall, starta sitt eget sminkvarumärke?
De konkurrerar ju inte med varandra, men det är klart att kungligheterna idag måste förhålla sig till den medieverklighet vi lever i. De måste ju ha en plattform på sociala medier och de måste ju nå ut, därför att en fara för monarkin idag, som alltid har varit ett problem, det är ju att man blir irrelevant, att ingen bryr sig, att man väljer att inte följa, att det liksom inte finns ett intresse.
Mm. Men du ser inte att intresset är på det sättet att det håller på att avta?
Alltså mitt intresse grundar sig i mitt intresse för kungligheterna. Jag tycker det är spännande att bevaka. Mm. Därför att jag tycker inte det görs tillräckligt. Ja. Deras liv, deras vardag, deras jobb.
Varför är det så spännande?
Ja, men därför att det är någonting i det där att de idag ska vara liksom vanliga. Det är småbarnsfamiljen på Haga, Victoria och Daniel och barnen. Det ska liksom vara, vi vill veta om snabbmakaroner och baskethämtningar. De vanligaste frågorna som vi får till monarkerna handlar väldigt mycket om just vardagslivet. Mm. Kan Estelle bara ta med en kompis hem efter skolan? Hur funkar det där? Men samtidigt vill vi att de ska vara upphöjda. Vi vill se dem i juvelerna på Nobelfesten. Det ska glittra. Och den där kontrasten är ju spännande.
Just det. Vad är de för dig då?
Åh, vad är de för mig? De är helt enkelt en stor del av mitt jobb, som jag tycker är väldigt roligt.
Ja, men det är ju något mer, hör man ju på dig när du berättar. Alltså om vi tar den här kontrasten, de här upphöjda personerna.
Mm. Och det är liksom hopplöst omoderna i det.
Och å andra sidan det moderna.
Ja.
Man hör ju på dig att du har ett eget intresse för det här.
Ja, nej men absolut. Jag tror också att jag är lite grann i deras generation. Ungefär mellan Carl Philip och Madeleine och Victoria. Så under min uppväxt har ju de funnits där i veckotidningssidorna. Och jag har väl alltid tyckt att det är liksom fascinerande med deras utstakade liv. Mm. Och det är en dos saga, det är en dos historia och allt det intresserar mig. Så det är en härlig mix av många grejer som intresserar mig.
Du, Ebba Kleberg från Sydow. Jag skulle backa bandet till början av det här århundradet, när du revolutionerar kan man ju säga.
Det lät lite kungligt nästan, den här århundradet.
Ja. Mm. När du revolutionerar den svenska nyhetsjournalistiken. För du är i 20-årsåldern, du har pluggat journalistik i USA. Du kommer hem till ett Sverige där ja, journalistiken är på väg att utmanas och omformas av den digitala revolutionen. Samtidigt så är det något annat som håller på att hända också med liksom kändisbevakningen i världen. Där kändisar har blivit kända för att de är kända. De här hyperkändisarna. Och det där ser ju du bland annat Paris Hilton. Det där ser du på nära håll i USA. Vad är det du ser då?
Men jag minns väl att en av de första artiklarna jag faktiskt får betalt för och säljer in handlar just om Paris Hilton. Det var till Svensk Damtidning, om jag inte minns fel. Och vad jag såg i det var ju ett fascinerande fenomen med just det här som du är inne på. Människor som är kända bara för att de är kända. I hennes fall ett efternamn, en förmögenhet, men också en slags rebellådra i att hon slår sig fri och liksom går emot allt som en fin flicka på Manhattan ska göra. Hon festar, låter sig fotas, blir reklampelare för diverse varumärken och är ju en väldigt tidig influencer.
Just det, är hon den första influencern?
Ja, hon är tidig, absolut.
Ja. Och vad är det, för du ser ju någonting när du är i USA som kommer att bli grunden till att du sen kommer hem till Sverige och inför en ny typ av nyhetsjournalistik. Vad skulle du säga att det är du ser där? Är det bevakningen av de här personerna?
Ja, men det är det nog. Det är också att jag ser en ny typ av popkultur växa fram som intresserar mig, som då hade en fot i musikjournalistik. Jag är gammal skivrecensent i grunden, har jobbat på studentradio och har mitt indie-förflutna. Och där möttes liksom musiken och mitt modintresse med de här karaktärerna som ju är som tagna ur en härlig, skickligt bok. Mm. Så det är många liksom, det är mycket som möts i det som jag tycker är väldigt spännande.
Just
det. Och som så ofta, och kanske en slags parallell med mitt kungliga intresse. Jag tänker att det här är det inte så många som skriver om. Här finns någonting. Jag kan berätta om det här så att fler får upp ögonen för det. Och det tycker jag om att göra.
Och hur såg nyhetsjournalistiken ut i Sverige på den tiden innan?
Den var ganska tydligt uppdelad i krogguider, skivrecensioner, intervjuer med skivaktuella popstjärnor. Ja, det var ungefär så det såg ut.
Jag hörde författaren Tone Sunnesson beskriva hur hon uppfattade det när du kom in i den svenska nyhetsjournalistiken. Att det var som en slags revolution, att det blev färg-tv istället för svartvitt. Vad var det du gjorde?
Ja, men jag tog hit den journalistiken, började mixa det här, skrev om de här människorna, stod också upp för att det här som ansågs vara ganska ytligt faktiskt betydde någonting för mig. Det var ju en kultur som intresserade mig. Då var det ju verkligen en typ av fulkultur som jag jobbade med.
Varför betydde det mycket för dig då?
Ja, men för att jag tycker det är spännande.
Det där ytliga.
Jag tycker att det där ytliga behövde tas på allvar. Och det tycker jag fortfarande. För det här är ju intressen som framförallt då drevs av unga kvinnor som var riktat mot unga kvinnor, och det var ju förstås en del i att det ansågs vara ytligt, fånigt och lite fult. Och det är en drivkraft i sig för mig att då verkligen ta det på allvar och lyfta fram det.
Du kommer ju personifiera, kan man säga, shoppingkulturen som också växte fram i början av 00-talet. Hur minns du reaktionen och kritiken?
Hur lång tid har vi?
Inte så lång tid, men...
Ja, det var ju spott och spe. Alltså, jag fick ju utstå mycket under de åren och har fått utstå sedan dess.
Varför det? Vad var det som hände?
Ja, var jag inte för smal så var jag för tjock, och var jag inte... jag var dum och jag var ful och jag var ytlig och hopplös på alla tänkbara sätt. Och det här var ju också en tid... när jag då var på Expressen, när det kom mejl och till och med då liksom folk ringde och kunde lyfta på luren där jag satt vid mitt skrivbord med en krullig sladd nervöst mellan fingrarna och pratade med folk.
Du är ju ung, du är ju 23 år när du tar över som chefredaktör för fredagsbilagan på Expressen, sen chefredaktör på Veckorevyn. Vad var det omgivningen störde sig så mycket på, tror du? Vad var det du gjorde rent konkret?
Ja, men jag gjorde väl det då lite mer glittrande i färg och stod för det. Där var väl också en växte väl en kommersiell känsla fram för vad som faktiskt funkar och att våga testa saker och att vara modig med att prova nya grepp och, du vet, ja, göra om ett omslag. Måste det se ut på det här sättet? Kan rubriken vara rosa? Kan vi komma närmare? Kan
du
vi flytta?
Du satte ju dig själv på omslaget.
Kan vi testa det till och med? Ja, det gick faktiskt ganska bra.
Gjorde du inte det på alla omslag?
Nej, det hade nog inte gått.
Nej, men på väldigt många?
Jo, jag var nog med på en liten byline-bild, absolut. Mm. Det var en kamp jag drev för en glad byline-bild. Ja. Istället för bara en signatur eller en blyertsteckning.
Jag tycker det är så intressant att du är så framgångsrik i det du gör där, samtidigt som den här bilden av dig och kritiken mot dig och det du kallade för spott och spe. Alltså du både grät på toaletten, har jag förstått, på Expressen, men du drev samtidigt igenom förändringen.
Ja, och det har varit svårt under alla år som jag har jobbat med detta. Jag har ju varit i den här branschen i 20 år, plus, nej, 25 nästan. Mm. Så jag har funderat mycket på det. Det är en bra fråga hur jag orkade. För det var ju verkligen hårda ord som jag fick. Och det var inte heller bara anonyma kommentarer då, som det är idag. Utan det var ju välformulerade mejl om varför jag var en vidrig människa.
Vad har det gjort med dig, tror du, det där? Vad satte det för avtryck i dig?
Ja, det återstår väl att se, men jag har funderat mycket på hur jag har orkat och landar ändå alltid i att jag har haft det enorma privilegiet att ha en trygg och stöttande familj, och där jag har fått väldigt mycket kärlek och stöd. Mm. En mamma, en pappa, mina syskon och mina få nära vänner och familj. Mm.
Du presenterades till exempel som shoppingprinsessan i Stina Dabrowskis program, där du blev intervjuad. Du hånades av Magnus Betnér på scenen som en lite så pantad överklasstjej som sålde fantasier. Ja, du ler nu, men hur var det?
Nej, det var fruktansvärt.
Det jag ser så här 20 år senare är ju en ung tjej som står upp för det hon gör och inte låter sig slås ner alls.
Och det är väl det som jag kanske är mest stolt över. Också idag med en dotter. Och när jag träffar andra kvinnor som har inspirerats av min ork att jobba på och att inte ge vika för detta. Trots att jag då i så många år ständigt blev förminskad. Naturligtvis fick jag också mycket hejarop. Men det har verkligen inte varit lätt alla gånger. Och inte minst då att som ung kvinna bli så kritiserad för min kropp. Att det har varit så mycket knutet till min kropp alltid. Det är liksom för tjock, för smal. Är det ett tredje barn? Är hon gravid igen? Det är väl något av det som kanske ändå har satt sig hårdast och som jag än idag känner att jag är lite ärrad av faktiskt. Mm. Jag är känslig för när jag kommer in i olika sammanhang och jag blir betittad på ett sätt som jag ser. Är liksom, det tycker jag är jobbigt.
Mm. Var det inte jobbigt att sätta dig själv på omslaget då på det sättet och synas så pass mycket som du gjorde? Om det samtidigt kom den typen av reaktioner?
Men jag tänkte nog redan då som ung feminist att jag vill ju visa att det här går och att det här funkar. Och jag vill ju också genuint testa om det skulle sälja fler nummer. Det var ju en fantastisk skola att vara på Expressen Fredag.
Vacklade du aldrig någon gång?
Jo, naturligtvis har jag gjort det. Det har jag.
Vad hände då?
Då ringer jag till min man Johan idag, då också nu, mamma och pappa, familjen, syskon. Och kanske gråter en skvätt och får några tröstande ord och stöttning.
När jag hör dig nu så låter det som att det fortfarande är någonting du brottas med, att det fortfarande sitter som ett sår.
Ja, men så är det nog.
Mm. Ändå så står du på dig och du driver igenom den här förändringen som ju då är någon slags nyskapande av den svenska nyhetsjournalistiken, kan man väl säga. Det där kräver väl någon form av självförtroende och självkänsla, tänker jag. Att sitta och bli intervjuad på det där sättet, kallas för olika saker, men ändå vara så pass övertygad om att det du gör är rätt. Många säger ju att det där självförtroende och självkänsla, det präglas av barndomen när man växer upp. Och du var inne på det, att du har en trygg, stöttande familj. Är det hemligheten bakom din självkänsla eller självförtroende?
Ja, men det är nog det. Jag är idag så enormt tacksam över det. Också som förälder själv känner jag så tydligt att det är nyckeln till att jag har orkat. Att ha så mycket stöd helt enkelt. Att veta att jag kan... Mitt flickrum stod kvar länge hemma i Göteborg hos mamma och pappa. Och jag tänkte nog många gånger när jag var ung chefredaktör då på Expressen Fredag och sen på Veckorin att så här, vad är det värsta som kan hända? Då får jag bara flytta hem igen.
Till flickrummet?
Ja, så får jag väl hoppa på och börja plugga igen. Det får lösa sig, jag får göra någonting annat. Men jag har också alltid den känslan att vad är det värsta som kan hända? Det finns nog en plan B helt enkelt, eller en C. Det får lösa sig.
Men var kommer det ifrån, den övertygelsen om att allting kommer att lösa sig och att det värsta som kan hända är att man ändå kan flytta hem till sitt flickrum?
Ja, för det är inte riktigt sant heller. Det kan ju hända betydligt värre saker än så, men även den kommer ju från en trygg grundmurad trygghet hemifrån. Det inser jag idag, så enormt bortskämd jag var med det och är med det. Och är det något jag önskar andra, framförallt unga kvinnor idag, så är det den tryggheten som jag har haft. För den har hjälpt mig så mycket.
Mm. Hur ser den ut, den tryggheten?
Ett härligt, varmt, stökigt hem med mycket stora högar av papper. En hårt arbetande mamma och pappa som liksom, det slängdes i dörren in och ut. Och mamma jobbade kväll och pappa var ute och reste. Men ändå så var det liksom alltid fritt fram och ha med kompisar hem. Det var ett sånt där hem man känner att... Jag tror att mina kompisar också kände att de kan bara gå rakt in och göra sin smörgås och slänga sig i soffan och slänga upp fötterna.
Mm. Du har ju under hela karriären fått handskas med frågor som har att göra med din överklassbakgrund och med det efternamn som du har, von Sydow. Pappa var ju skeppsmäklare, mamma läkare. Och när du får frågan i P1 redan 2005 om ditt självförtroende och klassbakgrund, så svarade du så här, vi ska lyssna på det.
Om man måste definiera så det ordet som passar bäst är väl arbetarklass, eftersom både mamma och pappa var stenhårt arbetande och fortfarande är, och alla deras barn har blivit det.
Arbetarklass.
Sen tror jag att jag omformulerade till den arbetande klassen.
Den arbetande klassen?
Ja.
Ja. Vad tänker du när du hör dig?
Ja, hur gammal var jag då?
2005.
2005 var detta, hjälp. 24, ja.
Vad tänker du om det svaret idag?
Ja, men det är väl en ganska klok 24-åring ändå. Därför att den här intervjun gick ganska mycket ut på att jag fick den här frågan många gånger, och de ville absolut gräva vidare i detta, om jag minns det rätt. Med just klass och klasstillhörighet. Och jag kände mig inte bekväm med det alls. För vad de ville ha för svar var att jag skulle säga att jag är överklass. Mm. Det förstod jag också. Och då tänkte jag inte ge dem det, såklart.
Nej, varför inte det?
Nej, men därför att vi är rebellen i mig, naturligtvis.
Vad menar du?
Jag kan inte bara liksom ge dem det. Och det hade ju också varit ett för allt för förenklat svar. För då hade jag ju bekräftat mycket av det som var en bild av mig. Ja, men här har hon glidit in på en räkmacka. Mm. Som Janne Josefsson sa vid något tillfälle att jag hade gjort, och så var det ju bara inte. Jag hade ju jobbat mig till det där jobbet.
Ett år senare så gör ju Moderaterna något liknande och kallar sig själva för det nya Sveriges enda arbetarparti. Hade du en indirekt roll där, tror du?
Ja, jag log lite när jag hörde det.
Kan det ha varit så, tror du? Att du påverkade dem?
Det vet jag ju inte, men nog var jag ganska glad över att se att... Eller glad ska jag inte säga, för jag... Nej, men... ja, det... Nej, men det var ju... Jag kanske inspirerade lite.
Mm. Du verkar ju ha stått väldigt nära dina föräldrar, i min uppfattning. Vad har de betytt för dig, mamma och pappa?
Allt. Vi är väldigt nära, pratade med varandra på cykeln på vägen hit, med båda två på högtalartelefon, och hörs ofta, och de är väldigt engagerade i det som jag och mina två syskon gör.
Vad pratar ni om på cykeln då?
Hur den här dagen ska gå ihop. Jag behövde bara ventilera lite.
Okej. Och då gör du det med dina föräldrar?
Ja. 40 och några till fyllda, och fortfarande ringer mamma och pappa om det.
De verkar ju ha haft många egna projekt och varit lite överallt, men samtidigt närvarande i ditt liv. Jag såg ditt första deltagande i Alla mot alla. Då vågade du inte svara på vad rabarbersvaj var för någonting, för att mamma satt i publiken. Minns du det här?
Ja.
Varför skrattar
du? Ja, jag skulle fortfarande inte göra om det. Nej. Det var heller inget avgörande läge.
Just det. Men
jag minns ju dessvärre varenda poäng i frågesport jag har varit med i. Och just det här läget så hade vi råd att göra det.
Att offra en poäng för att slippa svara på den frågan eftersom mamma sitter i publiken.
Så är det.
Ja. Har du aldrig känt ett behov att göra uppror mot dina föräldrar?
Nej, jag har faktiskt inte det.
Frigöra dig?
Nej.
Nej, varför inte det?
Ja, kanske för att jag fick vara ganska fri redan tidigt. Jag lyckades ta mig in på studentradion i Göteborg när jag gick i högstadiet. På Chalmers studentradio då, fast man naturligtvis skulle vara studerande för att jobba där. Jag var liksom lång och såg ungefär ut som jag kunde vara några år äldre. Och fick jobb där och jobbade där på kvällarna, en kväll i veckan. Var klar med sändningen vid midnatt. Och det är klart att där kunde väl mamma och pappa satt ner foten och sagt att i 8-9 här kanske man ska foka på läxorna och gymnasiet. Men så länge du sköter det, kör på. Och pappa hämtade mig snällt då vid 12:15 utanför Chalmers och körde hem mig. Och så var det skola nästa morgon.
Mm. Så du kände att du hade din frihet?
Ja.
Du behövde inte sparka dig fri?
Nej.
Men samtidigt har jag förstått att det var viktigt där hemma att vara duktig. Man ska vara duktig i skolan, duktig i aktiviteter, duktig i sociala sammanhang.
Mm.
Fanns det en duktig flicka?
Ja, vet du, det fanns det. Och idag är jag nog en ganska stolt duktig flicka. Jag är ju en prestationsprinsessa, absolut. Men jag är stolt över det.
Mm.
Jag tycker att det måste också få vara okej. Naturligtvis inte till den milda grad att du mår dåligt eller att du inte klarar av det helt enkelt. Men för min del har jag ändå för det allra mesta grejat det ganska bra.
Mm.
Och jag tycker om att vara en duktig flicka.
Mm.
Tycker om bekräftelse och jag tycker om när man tillsammans liksom på en redaktion gör någonting bra. Jag älskar att fira det och titta, men ändå kan jag ofta vara sådär, men tänk, vi kan göra det lite bättre.
Mm. Har
vi
klart
prestera lite mer och tänk, kan vi liksom, vi kan göra det lite till.
Mm.
Vi har ofta den där extra växeln för att jag tycker att det är väldigt kul det jag håller på med.
Det har ju en negativ klang annars, att man sätter en väldig press på sig själv och att det ska bli på ett visst sätt. Man får inte misslyckas. Och om du misslyckas så landar det på ens egen självkänsla.
Mm. Och jag har väl ofta då fått höra att det är den där typiska duktiga flickan. Men med åren så vill jag nog ändå erövra den lite grann igen.
Återta duktiga flickan till något positivt.
Ja.
Hur tog det sig uttryck där när du var liten då?
Ja, i allt jag gjorde antagligen. Jag ville vara skolans Lucia, elevrådsordförande, starta skoltidning. Listan är lång.
Mm.
Och det blev så många gånger, men såklart med väldigt mycket jobb och slit och läxor och allt vad det var.
Men när du var liten då och kom hem och hade 24 av 25 rätt och mamma säger att, men vad hände där? Varför blev det inte 25? Hur kändes det då?
Ja, den frågan svider ju lite eftersom min 12-årige son igår kom hem efter ett grammatikprov. Och jag får liksom bita mig i tungan för jag vet att han kunde det. Han borde rimligtvis ha alla rätt, men har inte riktigt det.
Mm.
Och jag hör mig själv fråga, vad var det som blev fel? Och han är jättenöjd över resultatet, ska jag säga. Men hinner ju ändå där någonstans stoppa mig själv. Och då sitter också min man Johan vid middagsbordet och ser ju mig och känner den här sidan hos mig.
Mm.
Så han öser ju på med pepp och ser till att jag håller tyst.
Just det. Så du har... Det är väldigt intressant, för du å ena sidan så har du återtagit det här begreppet och du är stolt över det och du är tacksam och glad över det. Men samtidigt så vill du inte föra över det till dina barn.
Inte riktigt så mycket, nej.
Varför inte det då? Det är något som skaver här, tänker jag.
Ja, lite grann. Därför att det var väl inte alltid härligt att få den där. Och jag fick inte alltid det heller. Men det är klart att jag vill ha tre grundtrygga barn som är nöjda och stolta över sin prestation i allt de gör. Och jag försöker snarare föra vidare mitt motto good enough på dem. För det är faktiskt något jag också jobbar mycket med.
Just det, men det gäller inte för dig.
Ja, men liten då, ska jag säga. Det är väl en av sakerna som gör att jag får mycket gjort. Att, menar, kommer du hem på middag till mig så är det 9 gånger av 10 hämtmat, pizza, stökigt, släcka lamporna, tända lite ljus. Där är det good enough som gäller, annars får inte jag ihop livet.
Mm.
Så var det ju när vi skulle bestämma tid med detta med slottarna. Det går ju inte. Jag har ju inte fler timmar på dygnet än andra.
Nej, för du brukade säga att du har 28 timmars... Ja. Till skillnad från alla andra.
Ja, så känns det ibland.
Ja. Jag är lite nyfiken på det som du fyller ditt liv med så otroligt mycket. Du proppar in så otroligt mycket i det. Varför gör du det?
Jag kan inget annat, tror jag.
Varför inte det?
Jag tycker att det är så roligt. Alltså det jag gör är ju så himla kul. jag får också möjligheten att vara med i så roliga sammanhang. Frågesporter, På spåret, Alla mot alla. Frågesporten som jag har levt med i så många år nu. Och det där är ju otroligt kul, så jag kan liksom inte tacka nej till det. Och sen är jag ju idag entreprenör också och jobbar med de verksamheter som min man och jag tillsammans driver och äger. Mm. Och även det har ju tagit mig till nya platser som är fantastiskt kul.
Mm.
Jag tänker nog också lite att livet är kort. Nu gör vi detta. Nu kavlar vi upp armarna och jobbar på. För alla de här roliga möjligheterna finns.
Men om livet är så kort, kan man inte passa på att stanna upp och njuta av det?
Fast där säger du någonting, att stanna upp och njuta. Och för mig är njutning väldigt ofta att jobba på. Lycka är ju i farten för mig. Lycka är ju att sitta och skjutsa 12-åringen till en pingishall någonstans långt utanför stan och lyssna lite på en Winston Churchill-dokumentär, pausa lite, prata om honom på vägen, lite andra världskriget, och så pratar vi lite pingis och så är vi på väg. Det är lycka i mig, är lycka för mig, är i livet på språng på något sätt.
Mm.
Inte att stanna upp nödvändigtvis. Jag har kanske inte provat heller.
Nej, du har inget behov att lägga dig ner och liksom bara reflektera över det som har hänt.
Jag kanske borde. Ja,
ställer du frågan, hur mår jag idag?
Nej, det gör jag inte så ofta. För jag mår för det mesta ändå hyfsat bra. Men stanna upp är jag inte särskilt bra på, och jag är ganska sällan ledig.
Mm. Tror du att det, när du tänker tillbaka på den här tiden som var jobbig, då du ändå, eller du var ju, det är så kontrastfyllt, för att du var ju både väldigt framgångsrik i som nyhetsjournalist, samtidigt som du fick kritik för att vara ytlig och för, på något sätt plädera för ytlig konsumtions...
Mm. Men det där går ju som en röd tråd i mycket som jag gör. Det är ju som en frågesport i tv. Då, damned if you do, damned if you don't. Därför att då ställer jag ju upp såklart. Men sen är det så här, vem tror du att du är? Och varför ser du så arg ut? Och man ska ju inte ha arga kvinnor i tv. Och visar du humör? Hur kan hon sitta där och tro att detta är på allvar? För mig är det på allvar. Tävling och min vinnarinstinkt där, det är allvar för mig. Annars ställer jag inte upp. Och samma sak med kungligheterna där, att där är det också lite det här att sådär, ja men herregud, vem bryr sig om detta? Är det verkligen någon som är intresserad? Det är så gammeldags. Och vad är det här? Är det här ens journalistik som du håller på med?
Mm.
Så det är väl lite sådär att jag kan drivas lite av det också.
Ja, triggas du av det eller blir du förbannad?
Ja, jag triggas lite av det. Då kan jag känna att jag ska banne mig visa dem. Ja, och det har jag känt många gånger i min karriär. Det tror jag är en bra drivkraft.
Och hur hanterar...
En duktig flicka som ska visa dem.
Den duktiga flickans revansch.
Ja, lite så kanske.
Mm. Du var ju tidig med att dela med dig av dig själv och ditt liv och använda dig själv som varumärke. Vad har det liksom inneburit för dig att dela med så mycket av dig själv i offentligheten under det här nästan, det har nästan gått ett kvarts sekel?
Mm. Ja, det är en svår fråga eftersom jag inte har något att jämföra med. För det här är ju mitt val. Och när jag ser tillbaka på det så är det nog ändå mestadels positivt.
Jag tänker om man tittar på de här första blogginläggen du gjorde när du var chefredaktör där, så var det ju mycket, du fotade din kaffekopp, det var dagens wishlist och dagens outfit och sådär. Mm. Det var du också väldigt öppen med, och på ett sätt är du den första svenska influensen.
Ja, vi var några stycken på Expressen där. Cecilia Hagen var med också. Vi var några som då fick frågan om vi kunde tänka oss att starta en blogg. Och det var ju alltså nästan en miljonpublik. Det var ju ett enormt genomslag med de här tidiga bloggarna. Och jag älskade formatet, därför att vad du fick var ju direkt feedback, kommentarer som då var liksom live. Alltså det var så kul.
Det där är ju en marknad som har exploderat sedan dess. Många har följt dig i dina fotspår. Vad tänker du om det du ser?
Jag tänker att innehållet till stor del är detsamma, och jag vill tro att bra innehåll ändå håller och att det är det som når ut. Även om jag såklart tvivlar idag många gånger på Instagram och TikTok och annat, med tanke på det som faktiskt blir viralt. Men så här, bra innehåll är ändå detsamma idag som det var då. För mig så har jag bara jobbat i olika kanaler med ganska likartade saker. Om det var papperstidning, kvällstidning, Go'kväll i TV, Nyhetsmorgon i TV4, det var programledare. Överallt så har jag jobbat med livsstil, inspiration och att föra fram de här, som vissa tycker, ytliga ämnena och ta dem på allvar.
Jag är lite nyfiken på, liksom, det kommer ju en hel del kritik mot den här influencervärlden, mot de här stora profilerna. Många som frågar sig, vad gör de egentligen? Hur svårt kan det vara att lägga ut en bild på sig själv och en kopp kaffe?
Mm. Tänk att det fortfarande finns en sån debatt, trots att idag är en industri framdriven av unga kvinnor. Det förvånar mig faktiskt.
Vad tänker du om det?
Nej, men just så. Att man inte ser att detta är... ja, det här är ett kommersiellt landskap där de här unga kvinnorna är enormt framgångsrika. Det må vara innehållslöst ibland, men det funkar och det är en krass verklighet där ute. Så följarna får vad de vill ha.
Mm. Är det bara samma gamla vanliga kritik av tjejkultur som det var när du var ung som kommer nu?
Väldigt mycket faktiskt. Kan jag se att det är liksom samma lite unkna kritik.
Du sa i början av den här intervjun, eller jag tog upp det här levnadsmottot som du hade haft, kill them with kindness, att döda dem med snällhet. Och du sa att det inte längre är ditt levnadsmotto.
Nej, inte riktigt. Jag använder det ibland, men lite tuffare har nog blivit med åren faktiskt. De allra flesta i min nära omgivning skulle nog beskriva mig som snäll och generös och schysst. Så kindness finns det mycket av, men i jobbsammanhang så har jag ibland börjat tumma på det lite grann.
Och vad händer då?
Ja, då säger jag bara precis som jag tycker. Jag tror att jag kommer göra ännu mer av det, och det är väldigt härligt.
Ja, vad är det för känsla som kommer?
Ja, det är en underbar känsla. Faktiskt. Ja. Och inte behöva kanske vara den glada Ebba alltid, för det har jag varit väldigt många år. Kan se på alla bilder i arkivet av mig och liksom alla gånger fotografer genom alla år. Ja, men jättebra, kan du inte se lite glad ut? Glad och check och positiv. Det är ju jag, men det finns ju fler sidor av mig.
Vi måste börja avrunda så smått, men jag är väl så nyfiken på den där nya Ebba som tittar fram, som inte känner det där behovet av att le och vara snäll hela tiden. Det var en underbar känsla, sa du.
Ja.
När kom den? När började den dyka upp?
Ja, men den kom kanske sådär vid 40. Väldigt bra känsla. Rekommenderar att fylla 40.
Ja. Vad är det för en känsla?
Ja, men det är en känsla av att jag inte alltid behöver ta ansvar för att fylla en tystnad, för att ordna en trevlig stämning i ett rum. Ja, den typen av tankar. Att allt ansvar kanske inte ligger på mig.
Du sa i början, precis när vi skulle dra igång, att du var lite orolig över att, för du vill egentligen sitta på den här stolen där jag sitter och inte på den stolen där du sitter.
Det stämmer.
Ja. Men
jag har hållit mig.
Du har hållit dig.
Duktig flicka.
Ja, precis. Är det den nya Ebba? Är det den nya duktiga flickan?
Kanske, faktiskt. Ja, vad fasen. Varför inte?
Varför inte?
Ingen minns en fegis.
Nej. Och annars kan man alltid flytta hem till.
Annars kan man alltid flytta hem till mamma och pappa.
Ja. Mm. Ska vi säga så, Ebba? Kleberg från Sydow.
Det gör vi.
Det gör vi. Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1.
Tack.
Du har lyssnat på söndagsintervjun där Martin Wiklin mötte nöjesjournalisten och hovexperten Ebba Kleberg från Sydow. Inspelningstekniker var Mats Källqvist. Ljudet mixades av Johan Hörnqvist och producent är Filip Bom. Söndagsintervjun i P1 produceras av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
Här är tips om en ny serie som har premiär imorgon i P1.
Min kompis, han brukar köpa snabbmat. Där tar han på delbetalning. Han bara beställer maten och så trycker han klarna, sen får han en faktura.
Svenskarna är ett av de mest belånade folken i världen. Och aldrig tidigare har så många skulder gått till kronofogden.
Jag har ju en kompis som handlar väldigt mycket och hon var ju liksom ganska nära på till och med hamna hos kronofogden liksom, för att hon inte riktigt hade råd att betala av det då. Men typ parfymer, kläder, smink, ja, skor.
I den här serien undersöker vi vilka vinnarna och förlorarna är i skuldsamhället.
Den var liksom delbetalning på ett halvår eller något sånt. Bara standard. Varför ska jag göra det? Det var faktiskt någonting som bara kändes jätteskevt, att lån ska vara liksom så här standardvalet.
Skuldsamhället, ny serie i 6 delar. Första delen, pantsatt framtid. Imorgon förmiddag i P1 och i Sveriges Radio Play. Efter 10 nyheterna.
Allvarligt talat är programmet som bygger på lyssnarnas existentiella frågor.
Bör jag försöka bidra till att göra världen rättvis genom att uppfostra mina barn med rättvisa i vardagen?
Är det troligt att deras grund ligger i ett behov av att vara snälla? Eller tycker de helt enkelt att så här skitigt kan det helt enkelt inte vara?
Frågorna besvaras av författarna Majgull Axelsson och André Walden. Maila till oss på redaktionen allvarligt talat i ett ord @sverigesradio.se. Välkommen med din fråga. Och välkommen att lyssna på Allvarligt talat i appen Sveriges Radio Play och i P1.
Och nu frågar vi oss vad prognosen säger om land- och sjöväder under kommande dygn. God kväll, SMHI.
Ja, god kväll, och här på SMHI finns jag, Kristoffer Greenland. Vi har fortsatt ostadigt väder där regn eller skurar tidvis berör landet. På torsdag och vidare under veckoslutet däremot avancerar varmare luft in över landet söderifrån. I samband med detta växer även ett högtryck in över landet, vilket ger allt större utrymme för sol i södra Sverige. Landets norra halva får mer moln och fortsatt en del skurar, vilket dämpar temperaturen. Risken för bränder i skog och mark är imorgon stor i delar av nordöstra Götaland och östra Svealand. Gräsbrandsrisken är imorgon stor i delar av västra Norrbottens län. Prognos fram till imorgon kväll, Götalands fastland. I den östra delen regn eller skurar som i natt drar bort österut. I övrigt uppehåll. Natttemperatur 6-11 grader. Imorgon sol varvat med en del moln och i de norra landskapen enstaka skurar. Dagstemperatur omkring 15 grader och västlig vind imorgon med friska till hårda vindbyar. Öland och Gotland, regn eller skurar och i natt runt 10 grader. Imorgon drar regnet bort och följs av bara enstaka skurar och uppluckrat molntäcke. På dagen 14-18 grader och vind omkring väst med friska vindbyar. Hela Svealand, halvklart till mulet och lokalt någon skur. I natt i den västra delen dis eller lokal dimma och då 5-10 grader. Imorgon i den sydvästra delen, södra Dalarna och möjligen även västra Mälardalen först en del sol. Annars molnigt och fram på dagen skurar som kan ha inslag av åska. 13-17 grader, i norra Dalarna 7-12. Svag vind, imorgon västlig eller nordvästlig med friska vindbyar. Hela södra Norrland, i Härjedalen och Jämtland skurar, annars uppehåll och nattetid 3-8 grader. Imorgon halvklart till mulet och regn och skurar som rör sig österut och berör från eftermiddagen främst kustlandskapen. Inslag av åska kan även förekomma. Fram på dagen 10-15 grader, vid kusten ett par grader högre. I fjällen 4-8 grader. Svag vind som imorgon blir nordvästlig. Västerbottens län. Mest klart väder. I natt drar lite mer moln in över inlandet och fjällen. Och då 2-6 grader. Imorgon till en början en del sol, men under dagen breder mer moln ut sig och skurar sprider sig österut. Dagtid från 5 grader i fjällen till omkring 15 grader i kustlandet. Svag vind imorgon nordvästlig. Och Norrbottens län. I Tornedalen mycket moln och skurar som rör sig norrut. I övrigt uppsprickande molntäcke. Natttemperatur 3-8 grader, i fjällen minus 1-4 grader. Imorgon en del sol, men under dagens gång ökar molnigheten och skurar drar in från sydväst. I fjälltrakterna 3-8 grader, i övrigt 11-17 grader. I kustlandet lokalt upp mot 20. Nordvästlig vind från i natt mest svag. Då går vi över till temperaturuppgifter. Stockholm har idag haft som högst 19 grader, Göteborg 18, Malmö och Karlskrona 16, Kalmar och Visby 18, Jönköpings flygplats 15, Norrköping 17, Karlstad och Mora 16, Gävle 20, vilket även är landets högsta temperatur. Sundsvall 19, Östersund 15, Storlien-Storvallen 14, Umeå 16, Vilhelmina 15, Luleå 13, Jokkmokk 12, Kiruna 8 och Kattejokk 5 grader. I övriga Europa har Oslo idag haft som högst 16 grader, Helsingfors 20, Riga 19, London, Paris, Berlin och Wien 20, Nice 24, Warszawa 21, Kiev 31, Moskva 27, Malaga 31, Rom och Aten 30 och Belgrad 34 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa blev 43 grader och uppmättes i Morón de la Frontera i Spanien. Med det går vi över till en nederbördssammanställning för Sveriges del för det senaste dygnet. Regn eller skurar har förekommit på många håll i Lapplandsfjällens högterräng med inslag av snö. I Götaland har Hästveda i norra Skåne fått 18 mm, vilket är landets högsta notering. I övrigt noterade Malmö 13 och Falsterbo i sydligaste Skåne 11. I Svealand fick Höljes i nordligaste Värmland 11 mm och Östmark-Åsarna i norra Värmland 7. I södra Norrland rapporterade Dravagen i Härjedalen 4 mm och Börnan i södra Jämtland 3. I norra Norrland uppmätte Rensjön i nordligaste Lappland 14 mm, Kattejokk i nordligaste Lapplandsfjällen 12 och Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen 11,5. Och nederbörden mäts i millimeter smältform. Nu sjöväder. Ett lågtryck fördjupas över Östersjön och fortsätter imorgon över Baltikum. Kulingvarning är utfärdad för Skagerrak, Kattegat, södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön samt Rigabukten. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Nordväst 8-13 meter i sekunden. Imorgon väst eller sydväst 4-9. Lokala skurar, annars god sikt. Skagerrak omkring väst 10-15, imorgon tillfälligt 8-13, god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön omkring väst 9-14, imorgon kväll 5-10, mest god sikt. Vänern växlande 1-5, imorgon eftermiddag väst 4-8, mest god sikt. Södra och sydöstra Östersjön, omkring väst och ökande 11-16, regn eller skurar med måttligt till dålig sikt och risk för åska. Mellersta och norra Östersjön, vridande till omkring nordväst och ökande, imorgon på den östra delen 12-17, på den västra delen 5-10, till kvällen allmänt väst 5-10, tidvis regn med risk för åska och till en början risk för dimma. Rigabukten omkring ost 5-10, imorgon vridande kring lågtryck, på eftermiddagen väst 12 till kuling 17. Regn eller skurar med måttligt dålig sikt och risk för åska. Finska viken fridande till nordost 2 till 6, imorgon 7 till 11. God sikt, imorgon regn med måttligt dålig sikt. Och hela Botniska viken, omkring syd 3-8, imorgon bitti växlande 1-5, på eftermiddagen på Skärgårdshavet och ostligaste delen av södra Bottenhavet, nord 4-8 meter i sekunden. God sikt, imorgon på de södra farvattnen tidvis regn med måttlig sikt. Och så aktuella observationer. Torsminde, nordväst 12 meter i sekunden, Oxöj 4, nordväst 8, Skagen väst 7, Nordkoster sydväst 2, Väderöarna syd 2, Måseskär sydväst 6, Pålgrunden sydväst 3, Naven sydväst 1, Vinga sydväst 5, Nidingen nordväst 3, Anholt nordväst 9, Hallands Väderö nordväst 8, Drogden nordväst 7, Falsterbo nordväst 10, Arkona nordväst 9, Skillinge nordväst 1. Hammerodde nordväst 7, Hane nordväst 3, Utklippan saknar uppgift, Ölands södra udde nord 1, Ölands norra udde och Harstena syd 1. Håberg nordost 2, dålig sikt och regn, Östergårdsholm sydost 3, Fårsund sydost 1, Gotska Sandön saknar uppgift. Landsort syd 2, Skarpö sydost 1, Svenska Högarna sydost 3, Söderarm syd 3. Finska Utö syd 4, Nyhamn syd 6, Märket syd 7. Örskär sydost 6, Äggegrund ost 6, Kuggören och Brämön syd 5. Lunge syd 9, Skogsudde sydväst 7, Jennesklubb syd 4, Holmen och Bjureklubb sydväst 5. Peter Rönnskär sydväst 1, Rödkallen sydväst 5, Kemmefyr sydväst 7 och Storön till sist sydväst 1 meter i sekunden. Och det var allt från SMHI för den här gången. God kväll och god natt.
Ekonyheter som börjar i Gaza, där även idag kommit rapporter om att människor skjutits ihjäl av israelisk militär vid matutdelningsställen. Det rapporterar vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros.
Ja, det vi vet är att den israeliska armén har öppnat eld mot palestinier på väg till att få tag i nödhjälp från de israeliska amerikanska matutdelningscentralerna i två olika områden i Gaza. Den ena i Rafah i södra Gaza och den andra beskjutningen skedde i mellersta Gaza nära så kallade Netzarim-korridoren. Sammanlagt så har minst 5 personer dödats och runt 100 skadats i båda skjutningarna enligt sjukhusen som tog emot dem.
Samar Hadros och den israeliska militären uppger för vår korrespondent att det är avlossat varningsskott mot misstänkta personer. Men på frågan vad misstankarna innebar fick hon inget svar. Vidare till Colombia, där en av kandidaterna i det kommande presidentvalet, Miguel Uribe Turbay, blev skjuten i samband med ett valmöte igår. En tonårspojke greps senare misstänkt för mordförsöket. Uribe har opererats och hans tillstånd uppges vara kritiskt. Så här beskriver Latinamerika-korrespondent Lotten Collin Miguel Uribe.
Han är ung, han är, så att säga, i politiska sammanhang, han har inte fyllt 40 än. Men han ses som en av de främsta kandidaterna, i alla fall fram till gårdagens händelse i nästa års presidentval. Han är respekterad, han är en traditionell högerpolitiker. Och framförallt så präglas hans politiska karriär av hans egen personliga historia. Därför att hans morfar var president i Colombia på 70-talet. Och hans mamma var en känd journalist i Colombia som kidnappades på 90-talet av knarkkungen Pablo Escobar. Och mördades sen året efter det under ett fritagningsförsök då Miguel bara var 5 år gammal. Och när han lanserade sin presidentkandidatur förra året så gjorde han det på samma plats där hans mamma mördades. Och sa också då att det var det här mordet som har präglat hans liv och som också har lett fram honom till den här punkten att vilja bli landets president.
Att en
presidentkandidat skjuts på det här sättet under ett valmöte. Hur reagerar man i Colombia på det?
Ja, det har ju givetvis chockat hela landet. Och det är ju just det här att man kastas tillbaka till den här väldigt mörka perioden i Colombias historia när då Uribe Turbays mamma mördades och flera politiska kandidater mordhotades och mördades faktiskt precis på det här viset. Alltså det mest kända fallet i Colombia var en dåvarande presidentkandidat som mördades under väldigt lika omständigheter på ett valmöte. Och många varnar ju idag för att Colombia, att det här är ett tecken på att Colombia skulle vara på väg dit. Liksom varnar för en ökande polarisering, ett väldigt hätskt debattklimat från både vänster och höger.
Latinamerika-korrespondent Lotten Collin, och det var Per Edberg som pratade med henne. Sverige. Flera tunga remissinstanser sågar förslaget att staten ska betala skogsägare som väntar med att avverka. Det var politikernas främsta förslag för att klara EU:s klimatmål. Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist säger att efterfrågan på virke gör att lika många träd kan avverkas ändå.
Dels så finns det risk för att avverkning sker någon annanstans istället i landet. Och sen är det också så att det kan hända att staten betalar pengar i onödan. För det kan ju vara markägare som inte alls hade tänkt att avverka sin skog som då får ersättning.
Hela miljömålsberedningens förslag såg redan från början ut att vara otillräckligt för att nå EU:s klimatmål. Men det som beräknades ge störst effekt för att skogen ska fånga in mer koldioxid var just detta. Att betala skogsägare som frivilligt väntar några år med att avverka. Också Naturvårdsverket flaggar för att klimatnyttan med förslaget helt kan utebli. Branschorganisationen Skogsindustrierna är också emot. Men där är oron att sågverk kan bli utan råvara om skogsägare väntar med att avverka. Och de skriver i sitt remissyttrande att tusentals jobb kan försvinna om förslagen genomförs.
Reporter Magdalena Martinsson. Så en titt på vädret för imorgon, där Götaland får växlande molnighet och enstaka skurar. Över Svealand och södra Norrland skurar, medan det i norra Norrland blir lite sol. Allmän temperatur 12-18 grader, i fjällen lite lägre. Det var Ekot klockan 10 i studion Veronica Mitrevska.
P1, Sveriges Radio.
Nyhetsutvecklingen den pågår ju hela tiden och så därför kan det vara extra värdefullt att påminna om att nu följer en återutsändning av Godmorgon världen från i förmiddags.
Stort gap mellan de politiska blocken. Är Moderaterna ett krisparti? Och vem tar ansvar för arbetsförmedlingen?
De här lokalerna hade vi ju när vi fortfarande hade väldigt mycket. Alltså att man kunde komma på spontanbesök.
Men det kan man inte längre.
Inte spontana besök.
Sen möt läraren som gjorde film om den ryska krigspropagandan.
Med kriget kom propagandan, men också verkligheten. Unga killar som nyss gått i skolan och som nu skickades till fronten.
Hör om bortglömda kvinnliga datorpionjärer, krönika av Amat Levin och panelen om 16 000 fängelseår. I vår andra timme, Washington, om ett kompisgräl och Donald Trumps nya skattevapen. Vi besöker de mycket gamla olivträdens Libanon och hör ett samtal med konstnären Britta Marakat Labba.
Jag vill ju berätta om det som händer. Mm. Och med mina bilder vill jag också då, när jag berättar, få besökarna eller de som ser på mina bilder bli väldigt, väldigt nyfikna på den kultur som jag tillhör, den samiska kulturen.
Aktuell med stor utställning på Moderna museet. Reportage om kampen mot vatten på Falsterbonäset och ett kåseri av Mark Levengård. We'll be right back. Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Ja, gapet mellan de två politiska blocken denna vår är nästan 13%, det visade Statistiska centralbyråns partisympatiundersökning som kom i veckan. Regeringen leds ju av Moderaterna och Ulf Kristersson, och Moderaterna kommer att gå till val på att få ett nytt förtroende. Men hur mås det i partiet?
Det här har inte hänt i svensk politik, att ett parti får böter på 3 miljoner kronor. Och då kan man inte bara skylla ifrån sig. Då får man ta sitt ansvar och ställa sin plats till förfogande.
Jag tycker att det är jätteviktigt för mig personligen att påpeka, eftersom jag vill ha tillväxt, att den här politiken som vänstersidan nu vill ha, den leder inte till bättre tillväxt.
Då kan man välja mellan att fortsätta framåt, få ordning på Sverige, eller göra den här farliga vänstersvängen som vi har varnat för.
Moderaterna hör ni här Karin Enström, Elisabeth Svantesson, om just Socialdemokraterna. En fokusering som en del höjt på ögonbrynen för. My Råvädder, inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. God morgon, välkommen.
God morgon, tack.
Vad är din bild då? Hur mås det i Moderaterna idag?
Vi hade nog inte riktigt förstått hur illa det var förrän Socialdemokraternas kongress rullade igång den förra veckan. Och den här totala fixeringen vid vad Socialdemokraterna gör dök upp i Moderaterna. De samlade i stort sett hela sin kår och gick ut och pratade om den här vänstersvängen till exempel och andra typer av politiska attacker istället för att prata om sin egen politik. Eller kanske bara hantera att det inte har varit så bra under Moderaterna under våren.
Vad är det tecken på att man talar om någonting annat än vad man vill?
För Moderaternas del så har det varit väldigt mycket oro kring den här stora SCB-undersökningen som du nämnde här i början, där det var ett stort gap nu. Det handlar ju om att man har under våren haft en period där det har varit ganska mycket turbulens i partiet kring olika utnämningar. Men det har också varit turbulens i regeringsunderlaget som har spilt över på Moderaterna eftersom de leder den här regeringen. Och man har sett en viss oro. De var ganska nöjda för några månader sedan. Och sen så har det liksom gått åt det sämre. Och jag tror att det fanns väldigt mycket tankar kring vad som skulle kunna hända kring den här SCB-mätningen. För i Moderaterna finns det så här smärtgränser i opinionen. När det blir riktigt mycket bråk i partiet och att det kommer stora, man ifrågasätter ledningen ifall man når de här gränserna. Egentligen är det 18% ungefär.
Så det är ett 18% parti.
I SCB. Och nu kommer de ju över det, men det såg ju ändå väldigt illa ut för regeringsunderlaget och regeringen i den här mätningen.
Mm. Ni på Aftonbladet har rapporterat mycket inifrån partiet på senare tid. Hur resonerar Moderater ni träffar på och samtalar med?
Man är ju missnöjda med den här